I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig Emily
och mig Alexandra. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Idag har vi en gäst med oss som heter Linda, som är mamma till bland annat Ella, som dog november 2020 efter att hon hade blivit friskförklarad från sin cancer. Hon fick då en hjärnblödning som var helt oväntat. Och vi vill jättegärna att du ska få berätta om din dotter. Så vi lämnar över ordet till dig nu, Linda. Så får du börja berätta för oss om din Ella.
Tack. Ella, hon föddes 2018 den 30 januari. Hon ville inte titta ut. Jag gick över 12 dagar med henne. Och det var lite så där kämpigt innan hon kom ut. Det tog lite tid och så att jag blev igångsatt. Men när hon väl kom ut så föddes hon med sin högra hand upp ovanför huvudet. Precis som en liten superhjälte. Jag kände att jag var väldigt orolig under graviditeten. Man vet ju inte vad som allt kan ju hända. Men i min värld så var jag nog mer orolig för hur många tår hon skulle ha, hur många fingrar hon skulle ha. Att hon liksom hade kanske någon kromosomavvikelse. Men jag vet att jag kände när hon kom och när läkaren skulle titta på henne innan vi skulle få lämna BB. Att jag kände att jag kunde släppa den här oron som jag hade gått med under graviditeten. För han sa att allt såg fint ut, hon är frisk, hon är stark och det känns som att det är en envis liten tjej. För att hon var väldigt, man hörde henne och hon skrek och så och ville inte bli undersökt. Men jag kommer ihåg att det kändes så himla skönt när han säger att allting ser jättefint ut och ni får åka hem. Och det var inga konstigheter, allting var bra. Spola fram lite till så att hon var 15 månader. Så hade hon fått en som en blåtira under sitt vänstra öga. Och hon hade varit hos farmor. Farmor och farfar hade passat henne några veckor innan det här. Och då sa farmor att jag vet inte riktigt vad som hände. Men jag tror att hon hade dragit ut köksluckan. Eller kökslådan. Och blev ledsen. Så farmor trodde att liksom, lådan kom emot ögat. Och hon var ledsen, men ja, det gick över ganska snabbt. Så vi tänkte inte mer på det. Och veckorna gick och hon var fortfarande blå under sitt vänstra öga. Och vi förstod inte riktigt att ska inte det här blåmärket försvinna? Och hon hade inte ramlat eller någonting annat, så vi tänkte nog bara att det var den där luckan. Men det blev liksom inte, det försvann inte och hon började se lite svullen ut på ena ögat. Och sen en morgon så, när vi hade ätit frukost, så ser jag som en liten, för mig då var det som en liten bula. Men vad vi fick veta efteråt så var ju det en knöl. Men för oss där och då så var det en bula i hennes vänstra tinning. Och vi upplevde, jag och min man, att den var inte där innan frukosten. Utan vi såg den efter frukosten. Och vi tänkte att, men hon har ju inte ramlat nu. Och hon har inte skadat sig. Var kom den ifrån? Och jag kände i hela min kropp att nu är det någonting som inte stämmer. Nu är det någonting som inte stämmer. Och jag säger till min man att tänk om det är cancer. Och han blir så förbannad på mig och säger vad säger du? Så kan du inte säga. Och jag bara kände liksom att det är någonting som inte stämmer. Och detta var en fredag och jag var fullbokad på mitt arbete och kunde inte vara hemma. Och jag kände en sån frustration och besvikelse att jag inte kunde ta henne till vårdcentralen. Så att jag åkte och jobbade och min man gick till vårdcentralen. Och det var väl rätt kaosartat där. Han orkade inte sitta kvar. Så att han kände att nej, jag går hem. Jag struntar i det här. Vi får komma tillbaka imorgon. Och jag åker ju då lördag morgon. Det första jag gör åker jag in till barnakuten på vår vårdcentral. Och där vi fick komma in till en läkare och vi förklarade det här att den här bulan, vi upplevde att den kom igår och det här blåmärket är hon haft några veckor, men vi vet liksom inte vad det beror på och sådär. Men hon skrev ju direkt en remiss till Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, eller till Östra sjukhuset. Och vi åkte dit dagen efter. Och de gjorde en röntgen på huvudet. Och där och då så sa de att vi ser förändringar men vi vet inte vad det är. Och förändringar förstår man ju på något sätt att ja, det är ju någonting som är i hennes huvud som inte ska vara där. Men vi fick åka hem och dagen efter så fick vi komma in till akuten igen och göra ytterligare undersökningar. Och allt det här är ju fortfarande lite rörigt. Och jag har lite minnesluckor. Men vi får i alla fall komma in efter ett ultraljud gjorde de och någon till undersökning. Och så fick vi vänta flera timmar. Och så kommer det till slut en läkare som vill ta in oss till ett samtalsrum. Och då kände vi att vad ska vi göra i det här rummet? Det är väl bara, de kan väl bara säga vad det är. De var lite inne på att det kanske var någon vätska bara i huvudet. Men att det inte var så allvarligt. Men där och då i detta rum då så berättar hon att de ser förändringar och att det är allvarligt. Och de ville inte säga vilken typ av sjukdom det var. Men de trodde att det var en cancersjukdom som heter neuroblastom. Och det är ju en cancersjukdom som börjar i nervsystemet. Så Ella hade sin tumör, alltså primärtumören satt i hennes högra binjure. Och sen efter det här så gick ju allt väldigt fort. Vi fick besked på Valborg 2019. Och i början på maj så var vi igång med behandlingarna. Så att det gick väldigt fort.
Och då var Ella ganska liten men ändå lite stor. Alltså förstod hon att hon var sjuk?
Nej, hon var ju 15 månader då. Hon låg i barnvagnen i det här rummet. Och hon låg ner. Och det jag kommer ihåg, det är liksom, det var som två liksom rådjursögon, alldeles svarta. För det var så mörkt i vagnen. Men det var som att jag då såg på henne att det här är allvarligt. Det var som att jag såg att hon var sjuk. Och hon var sjukare än vad vi hade förstått. Men det kändes också som att hon blev väldigt rädd av att se mig och min man bli så ledsna. Vi förstod ju ingenting. Och det blev ju liksom jätterörigt. Och Ellas farmor var med och vi kände det. Nej, du får nog gå ut med Ella. Så får vi fortsätta prata. Så att jag vet inte hur mycket hon förstod. Jag tror inte att hon förstod. Men hon förstod nog ändå på något sätt. Hon hade ju steg 4 då som man säger. Och den är ju väldigt allvarlig. Och det är ungefär 20 barn per år som drabbas. Och oftast är det barn under 2 år som drabbas. Och hos vissa kan det växa bort. Och andra klarar av den tuffa behandlingen.
Men då började Ella behandlas väldigt snabbt efter att ni fick diagnosen.
Väldigt snabbt. De gjorde ju först alla undersökningar och benmärgsprov och kissprov. Och det var ju liksom, ja, det drogs igång och vi fick en plan där det var i princip allting man kunde genomgå. Det var 8 block med cytostatika. Hon fick 8 stycken plus 2 extra för att vara säkra på att all cancer skulle försvinna. Hon genomgick operation för att ta ut den här primärtumören i hennes binjure. Hon strålades 12 gånger och hon gjorde en stamcellstransplantation. Hon gick på en A-vitaminkur. Ja, men allting som man kan ge fick hon.
Bodde ni på sjukhuset då? Eller fick ni åka mellan hemmet och sjukhuset?
Vi bor ju ungefär 20 minuter från Östra sjukhuset. Så att vi fick åka mycket fram och tillbaka. Det fick vi. Men sen var det ju så där olika block. Att vi var inlagda. Och så kanske vi var det i 10 dagar, 15 dagar. Och så fick man komma hem och ladda batterierna, packa om väskan ett par dagar och så in igen. Så att det var intensivt och många dagar på sjukhuset. Men vi fick också lite tid hemma.
Mm. Och hur mådde Ella under den här behandlingen?
Såklart var det ju kämpigt för henne, såklart. Men hon var alltid så väldigt glad. Hon var ju den som bar oss alla igenom det här. Och i min värld, jag hade inte kommit nära cancer på det sättet. Men i min värld så, ja, ligger man bara i sängen och kräks och mår dåligt. Men Ella ville aldrig vara instängd på rummet på sjukhuset. Hon ville ju alltid ut i korridoren och springa runt och runt. Och jag kommer ihåg att jag kände att jag hade lite dåligt samvete för att hon var så pigg. Hon var sjukast av, inte alla, men vad vi visste, de flesta som var där. Men hon var den som var piggast. Och vi fick ju springa runt där efter henne med droppställningen när hon sprang runt och fick sina cytostatika kurer och dropp och allt vad det var. Så att nej, hon mådde bra och hon var glad, men det är klart att det var också väldigt tufft.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hur var det för dig? Försökte du liksom hålla någon slags fasad för att inte visa henne att du var ledsen och orolig?
Men jag tror det. Hela världen rasar ju samman liksom när man får ett sånt besked. Men jag kände nog efter 3 dagar ungefär efter beskedet så kände jag att nej, nu jävlar, nu kablar vi upp ärmarna och nu kör vi. Alltså det finns ju inget annat alternativ än att hon skulle fixa det här. Och jag lovade ju mig själv samma dag att jag kommer att kriga för henne och jag kommer ge henne så mycket kärlek. Och sen när jag känner att jag har gett för mycket kärlek, då ska jag ge ännu mer kärlek. Men man kör ju på liksom. Man har ingen val. Hon går ju före. Hon gick före. Det var bara tuta och köra.
Mm. Och sen gick tiden och hon blev bättre i sin cancer.
Hon blev bättre efter den här högdosbehandlingen då. När man får jättestark cytostatika och sen när hon fick sina stamceller, så vi kände väl nog i april 2020, då hade hon ju behandlats i ungefär ett år, men då kände vi att, och hon hade strålats också i det här, men då kände vi nog att nej men fan, hon kommer nog fixa det här, det är lite lättare att andas, så att vi började ju känna lite hopp att ja, vi kommer nog ta oss igenom det här. Och personalen på sjukhuset, eller sköterskorna och läkarna, de var så där att ja men ni, nu har mattan dragits undan från er, men ni måste våga gå på golvet. Ni måste våga ta ett steg framåt. Så att hon fick ju till och med skolas in lite på förskolan, för fick ju besked om att hon hade fått en förskoleplats veckan efter att vi hade fått besked. Mm. Så det sattes ju liksom på paus. Men ja, vi skulle sakta börja komma tillbaka. Och sen i oktober det året då, 2020, så 23 oktober, då var hon ju färdig med allting och hade gjort en del undersökningar. Och så hade vi samtal med en läkare då som säger att de inte ser någon aktiv cancer i kroppen. Och att hon är färdigbehandlad. Och att hon har fixat det. Och det är ju ett fantastiskt besked att få. Men man är ju fortfarande lika orolig. För att man går runt och tänker att okej, hon är färdig nu. Men alla de här biverkningarna som de pratade väldigt mycket om. Det vet jag att jag reagerar ganska starkt på. Det var väldigt mycket fokus på alla dessa biverkningar. Och jag blev så här, men varför fokuserar man på det? Och det har jag förstått nu så här i efterhand. Att, ja men, det är klart att de fokuserar på det. För då, de såg ju det som att de ville ju förmedla att hon kommer ju fixa det här. Sen vad som händer sen, om det blir biverkningar eller inte, det får man ju ta då. Men de var ju så fokuserade, läkarna, på att nej, men hon kommer att klara det här. Mm. Eller också återfall. Det var man ju också väldigt orolig över. Men jag vet att jag den 10 november det året så var jag ute med henne på en... ja, men vi var ute och promenera. Vi var och matade fåglarna. Vi gungade. Vi lekte. Vi var ute i... Jag tror vi var ute nästan 4 timmar, 3 timmar, 3,5 timme. För det var så himla skönt att inte ha någon tid att passa. Det var ingen tid till mediciner, det var ingen tid till sjukhuset. Det var verkligen, nu passar vi på, nu är vi ute. Jättedåligt väder, jätteregnigt, jätteruggigt. Men då vet jag att jag kände att... Gud, är det så här det är att ha barn? Hon, Ella var ju vår första. Är det så här det är att bara vara ute? Gå till parken och leka? Och gå hem. Vad skönt. Vad skönt att inte ha någon tider att passa. Eller mediciner som ska ges. Då kände jag också så där att nej, men nu kan vi nog lyfta blicken lite. Men... 2 dagar senare, den 12 november, så hade vi en träff med Ellas läkare på en eftervårdsavdelning dit alla barn får komma när de har fixat liksom cancern. De tillhör inte canceravdelningen, utan man är på en eftervårdsavdelning där man är då när man har klarat detta. Och... jag kommer ihåg att en läkaren sa att han blev alldeles chockad. Men gud, är det här Ella? För han hade inte träffat Ella på ett tag. Vad stor hon har blivit. Hon hade ju börjat få tillbaka sitt hår. Och han var imponerad över att hon såg så pigg ut. Och jag vet att jag frågade honom att är det säkert att allt är borta? Är hon färdig nu? Så. Och han försökte liksom lugna mig och säga att men ja, det är ju vad vi vet idag. All den här oron, den måste du försöka... alltså den kommer ju alltid finnas där, men du måste försöka lära dig att leva med den oron. Och då sa jag att det känns som att man väntar på nästa bomb. För det känns som att... det känns som att något kommer hända. Och jag frågade läkaren, men då är det alltså okej att köpa julklappar nu då? För det var 1,5 månad kvar till julafton. Och man vågar ju inte tänka så långt fram. Man lever ju en kvart i taget. Men det vet jag att han skrattade nog lite åt det och kände att ja, Linda, du kan köpa dina julklappar. Så jag gick ju hem den kvällen och köpte julklappar. Sen den 15 november så skulle hon ha sin första lekdag med hennes ena kusin. Som är 9 månader äldre än henne. Och han kom hem till oss, Malte. Och de hade så roligt. De lekte, busade. Och det kändes bara så fantastiskt. Vi hade aldrig hört Ella skratta så mycket. Men hon hade det superroligt. Han gick hem vid 4-tiden och hon kände sig lite trött. Så vi sa det, vi lägger oss lite i sängen och kollar iPad och tar det lite lugnt. Och då hann hon väl bli 5 ungefär. Och min man, han lagade mat och jag var inne på toaletten. Och så kommer Ella springandes och letar efter mig. Och då säger Mille då, min man, nej men mamma är på toaletten. Och då kommer Ella inspringandes och säger, mamma, mamma, jag har ont i huvudet. Jag krockade med Malte. Så nej men nej. Det gjorde du inte. Jag var med hela tiden. Ni har inte krockat. Men jag har ont i huvudet. Jag vill ha plåster. Så då gav jag henne ett plåster på pannan. Sen gick allt väldigt fort. Men hon blev väldigt trött. Och ville lägga sig och vila i soffan. Och började kräkas. Så vi ringer ju in till den här avdelningen. För även om vi var liksom färdiga så har vi fortfarande kontakt med sjukhuset. Så vi ringde in som man gör och frågade, det här har hänt, hon verkar trött, hon fick inte behålla någon mat, hon åt ju sondmat fortfarande, hon har kräkts och de sa bara håll koll på henne, får hon inte behålla någon mat så får ni höra av er, men håll koll. Har hon feber? Nej, hon har ingen feber. Sen tror jag hon fick behålla lite mat och så kräktes hon igen. Men det höll på så där och vi hade ju alla maskiner hemma. Vi hade POX-maskin så man kunde se syreomsättningen. Vi kunde kolla blodtrycket och alltså vi kunde ju kolla allt. Så att jag började ju göra det. Alla de här undersökningarna som sköterskorna gjorde på sjukhuset. Man kunde dem. Så att jag räknade andetagen i minuten. Jag tog tempen. Jag kollade allt. Men det var inga konstigheter. Så att vi klädde på henne pyjamas. Och så kände vi att hon får gå in och lägga sig. Hon är nog bara trött efter den här lekdagen. Så hon får gå in och lägga sig. Jag tror att vi lägger ner henne i sängen vid 7:30 ungefär. Och då säger jag till henne att du måste lyfta rumpan för jag skulle byta blöja. Då hade hon blöja. Så jag sa, du får lyfta rumpan. Och då, hon var ganska borta. Jag tänkte så här, men hon håller väl på och somnar. Och jag vet att vi hade satt henne i badkaret också någon timme innan. Och då var hon också lite så här, men vi tänkte, men hon är trött, vi lägger henne ner. Ja men tiden går, hon ligger bredvid mig i sängen. Hon ville ju alltid ligga nära och tätt och ville alltid ligga hos mig oftast. Och jag vet inte, men sen Ella föddes har jag alltid lagt handen på hennes hjärta. Jag vet inte varför jag har gjort det, för det är ingenting jag gör idag med hennes lilla syster. Men bara få känna hjärtslagen liksom. Och jag låg och lyssnade på henne från då 7:30 till 10:30. Och så kände jag, nej men nu måste jag gå upp och kissa. Jag går och kissar. Och jag har också lärt mig att man måste liksom dokumentera allt. Man sneglar på klockan, man vet exakt vad klockan är. Jag gick upp och kissa 22:36. Jag kom tillbaka till sängen 22:38. Lägger mig med ryggen mot henne. Och känner att, jag känner i hela kroppen att det är någonting som inte stämmer. Så jag vänder mig om och tar handen på hjärtat. Och det slår inte. Och det gjorde det 22:36 när jag gick och kissade. Så att jag börjar ju liksom ropa på henne. Och Ella, Ella, vad är det som händer? Ella, hör du mig? Och så står jag liksom, vaggar så eller hoppar lite i sängen. Så att hon skulle vakna, men hon vaknade inte. Och jag går och hämtar Mille. Han gjorde hjärtkompression. Men han gjorde det i sängen. Och det blir liksom inget motstånd. Så att jag ringer ju ambulansen samtidigt. Det var ju liksom, det är ju kaos det här. Men de säger ambulanspersonalen i alla fall att lägg henne på köksbordet. Och då ser vi ju att hon är ju alldeles blå. Om fingrar och händer. och att hon är helt borta. Ambulansen var i närheten, så att jag tror att de var inne i vår lägenhet 22. Vad kan hon ha varit? Ja, men närmare 10-11 kanske. Det gick jättefort. Och de får ju igång henne sen. Vi åker ju in då till akuten på Östra. Och där så ser de i alla fall, bara för att snabbspola lite, men där ser de att hon har en... Eller vi kom ju först in i akutrummet, och det var ju under coronan den här perioden. Det jag minns också när ambulanspersonalen kommer och hon ger mig en kram. Och jag blir så här, men vi får inte kramas, vi måste hålla avstånd. Hon var så här, fast det finns undantag. Gav mig en jättestor kram. Och sen när vi kom in till sjukhuset och till akuten, så var det 16 personer inne i det här rummet. Och det fick bara vara max 8 under den perioden. Och då blev jag så här, men det är alldeles för mycket folk. Jag bara satt och tänkte på liksom covid mitt i allt det här. Men de ser i alla fall på hennes ögon att hon är ju helt borta. De kör ju in henne på röntgen och ser att hon har en kraftig blödning i hjärnan. Och hon får åka direkt till Sahlgrenska. Där de öppnar upp huvudet för att lätta på trycket. För att se om det finns något att göra. Och... vi sitter där och väntar, och så kommer det till slut en läkare som säger att ni vill nog ringa någon anhörig. Och vi var så här, varför då? Vi har ju gjort allting själva. Varför ska vi göra det? Det är nog bra om ni har er familj här. Jag fattar fortfarande ingenting. Men min storebror kom, och farmor då, min mans mamma kom. Och när vi fick tillbaka Ella då efter operationen, så sa de det. Nu är hon ju nersövd, och vi vet inte om hon kommer vakna igen. Men vi ger det några timmar, och så ser vi vad som händer. Hon hade så, jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men hon hade ett så högt tryck så att det var 3-4 dubbelt än vad man ska ha. Så det gick inte att göra någonting. Jag vet att hon kom ju tillbaka vid 5-tiden på morgonen där, och 13:25 så stängde de av respiratorn. Och då sa de till oss att när man stänger av så här, det är inte som på film, de kommer inte plötsligt vakna. Utan när vi stänger av nu så är hon är död då. Men hon kan rycka lite på sig som ett sista sådär ryck. Och vi fick lägga oss på varsin sida om henne i sängen och hålla om henne. Och så ryckte hon till. Och så sa jag det till Milla att, men gud, nu vaknar hon ju. Och Milla bara, ja, fast det var ju det här läkaren sa. Hon skulle rycka, nu hon död. Och då kände jag att då, ja, då brast det.
Men när ni åkte in, slogs du liksom av tanken att det kunde vara så illa?
Nej, vi har en bekant till familjen som har drabbats, visserligen vuxen, men som har drabbats av hjärnblödningar. För de pratade väl lite om att det är någonting i hjärnan. Jag kände så här att, ja, nej, men hon har ju överlevt flera gånger. Så det är väl klart att Ella kommer överleva det här. Och om vi får hem henne som ett paket, eller liksom att hon blir förlamad eller vad det nu är, det är inga problem. Vi klarar det. Då får vi sitta i rullstol. Då får vi väl lösa det. Nej, det fanns inte i vår värld. För hon var ju frisk. Och jag vet att läkarna förklarade att alltså när en vuxen har hjärnblödning så finns det ju ändå ganska mycket utrymme i hjärnan där det liksom kan cirkulera runt. Så att det inte blir det här skarpa trycket. Men hos ett barn, eftersom hjärnan är så liten, så finns det inte så mycket spelrum, utan det blir sånt tryck. Så det var väl det som hände, och man vet än idag inte varför det hände. Det kan ha varit någon metastas som tryckte på någon nerv, men det kan också ha varit att nerverna var så sköra efter all cytostatika. De vet inte. När de obducerade Ella så såg allting bra ut. De hittade inga metastaser och allt annat såg bra ut. Så att de är lika förvirrade som en annan. Och det har vi väl också känt, att de som har haft svar på allt kunde inte ge oss det här svaret. Så att vi vet inte vad som hände. Och tackla det också i... På ett sätt vill jag tro att det hade känts bättre att veta vad det var.
Mm.
Men det kommer vi aldrig få veta.
Och hon dog då den 16 november.
16 november 13:25. Gick hon bort. Och... I den här vevan så var jag gravid. För Ella ville ha... Hon trodde nog alla hade en bebis i magen, för att hennes... eller min svägerska då, kusinernas mamma, var gravid. Och sa alltid... ja, men nu kommer Fia med bebis i magen. Och hon ville att alla... skulle ha en bebis i magen, oavsett kön, så var det alltid bebis i magen. Och jag hade ju bebis i magen, men vi hade inte berättat det för henne. Men under den här kvällen när allting blev så kaosartat, så känner ju jag hur jag börjar blöda. Men det avtar, och jag vet inte om det var chocken eller någonting, men så att jag tänkte inte mer på det. Men när min storebror kom in där på natten och tyckte att, varför ger ni inte min syster något lugnande? Alltså, ge henne någonting. Hon behöver ha någonting. Och jag blev så här, fast jag vet inte vad jag får ta. Och det var ju ingen som visste att jag var gravid. Men jag sa det, jag vet inte om jag är gravid. Jag tror att jag är gravid, men jag blöder, så att jag vet inte. Men jag fick något lugnande som man får ta som gravid. Men på Sahlgrenska då så ville de skicka ner mig till gynakuten. Där man konstaterade att jag hade ett pågående missfall i allt detta. Och det var liksom inte någonting som var i fokus då, såklart. Men... att gå från 2 till 0, det var tufft. För vi hade ju sett fram emot den här julen med de här julklapparna jag köpte. Som kom vart efter hela december månad. För jag kunde ju göra det. Och jag gjorde det. Men... 2 veckor efter detta, ungefär någon vecka innan begravningen på Ella, så hade vi panik. Och vi kände att, vad gör vi? Vad gör vi nu? Ska vi lägga oss med henne? Eller vad gör vi? Så vi kände att vi får väl testa. Och se om det blir ett syskon. Blir det inte så är det meningen. Och blir det så är det meningen. Och då blev jag ju gravid. Och den kvällen var fruktansvärd. Alltså det var så mycket tårar i allt det här. Och vi kände oss som... ja. det kändes väldigt konstigt att göra en sån sak mitt i all den här sorgen. Men ja, 9 månader senare så kom lilla syster Alba som idag är 2,5. Och hon är ju vår räddning i allt detta.
Hur var det att vara gravid med Alba?
Fruktansvärt. Allt stod ju still. Alltså hela världen stannar ju. Men att då se och känna att kroppen går vidare. Det blir som krock. Och det är en sån svår situation att känna att, ja, att man går, kroppen går vidare men sitt inre, det är liksom, det har ju bara stannat av. Och jag känner mig också så där orolig vad folk runt omkring skulle tycka och tänka, vilket jag inte bryr mig om idag. Men då kändes det så där att, ja men, ja, hon har gått vidare. Nu kommer det till barn. Men nej, världen står ju fortfarande still, så är det ju.
Och precis innan vi startade inspelningen så pratade vi lite om att du inte har pratat mycket alls om det här.
Nej.
Hur känns det att du nu har gjort det och att vi samtidigt till och med spelar in det?
Jag vet inte, jag har känt att jag har haft så svårt att höra det här att man har fått tipset att prata med andra som har varit med om liknande saker eller ungefär samma saker. Jag har ju bara känt att jag klarar inte av att bära min egna sorg, så hur ska jag klara av att bära andras också? Så att jag har ju bara velat stänga in mig och inte prata. För att jag har inte orkat. Men i augusti förra året så Barncancerfonden anordnar såna här årliga träffar. Vi som mist barn träffar. Och man får ju det redan året därpå. En inbjudan. Men jag har inte varit redo för det. Men de har ju fortsatt att skicka mig en inbjudan. Året därefter var ju nyförlöst. Så att det tog mig. Ja men det tog ju mig. Vad blev det? Nästan. 3 år. 2 år. 2,5 år. Att gå på en sån här träff. Och jag sa det till min psykolog. Som faktiskt följde med mig den här dagen. Att jag tänker inte prata. Jag får sitta där och så får jag väl gå i värsta fall. Men jag tänker inte prata. Och sen den här dagen när man sitter och hör alla andra. Och så var jag sist ut. Och då kände jag att nej, nu ska jag prata. Och om ingen annan pratar om Ella, vem ska prata om Ella då? Jag måste prata om Ella. Vi får inte glömma Ella. Så att efter det har jag känt ett stort behov av att prata. Och det var ju den vevan som jag tog kontakt med er också. Så ja, det är skönt men det är jobbigt och väldigt läskigt.
Mm. Det känns väldigt fint för oss.
Mm. Tack. Tack snälla. Ja, det är läskigt men viktigt.
Mm. Mm, väldigt viktigt. Ur många aspekter.
Mm.
Pratar ni mycket om Ella hemma med Alba?
Det gör vi. Vi har ju kort på Ella. Lite varstans. Men vi har ju ett specifikt ställe så med lite minnesaker. Och där vi tänder ljus och sådär. Och har en bild på henne. Så vi säger ju godnatt varje kväll. Så att hon förstår väl nu liksom att Ella är någon som har funnits. Men ja, det är svårt. Svårt att uppfostra en ny. Det blir ju liksom ett liv innan Ella. Och så blir det ett liv efter Ella. Men vi vill ju att Alba ska få ta del av Ella. såklart. Men ja, det är en knepig situation. Mm.
Jag tänker lite på den här oron också som du nämnde att du hade väldigt mycket över Ella. Både när du var gravid och sen ja, men att du höll handen på hennes hjärta och lite så här. Har du känt samma sak med Alba också? Och jag tänker liksom när hon kanske var i samma ålder som Ella var när hon blev sjuk och sådär.
I början var jag det. Var jag väldigt orolig. Det var nog några gånger som jag ryckte upp henne ur vagnen för att jag såg att hon inte, det syntes inte att hon andades. Då var jag väldigt orolig. Men jag kände en gång när hon låg och sov och så stirrade jag på magen och jag såg att det händer ingenting. Gud, jag måste rycka upp henne. Jag måste liksom, hallå? Så jag väckte ju Alba. Hon var ju vaken och hon andades. Men då kände jag nog själv att det här är inte sunt. Det här är inte... Det här kan jag inte hålla på med. Jag har fått bearbeta det väldigt mycket hos min psykolog. Men också att försöka separera. Att Ella är Ella med hennes historia. Och Alba är Alba och hon har sin historia. Men det är svårt.
Jag funderar på om du tänker mycket på de här 2 minuterna när du gick på toaletten.
Mm.
Tänker du typ att om du inte hade gjort det, om det hade hänt någonting annorlunda?
Det är klart att jag har tänkt tanken att varför behövde jag kissa just då? Men jag vakade ju över henne i princip från 4:30 den eftermiddagen. Och hon låg ju liksom, du vet, om ett barn har varit ledset innan den somnar så kan de ju ibland ha en speciell andning. Att de liksom ligger och hulkar lite så. Och det gjorde hon och då tänkte jag att men då är hon ju bara lite ledsen och sover. Så att jag kände mig ändå trygg i att nej jag vet inte, jag tror inte det. Jag har skuldbelagt mig för så mycket annat. Så jag kände att jag kan inte lägga det på mig. Den biten också.
Mm. Jag tänker också att Ella kanske valde de där 2 minuterna med omsorg till sin mamma på något vis.
Ja.
Mm.
Så kan det också vara. Alltså ja, det här är ju ett pågående arbete och jag är ju långt ifrån färdig. Så att jag vet inte om jag har bearbetat det egentligen på något sätt. Man grottar ju ner sig liksom och min psykolog har ju varit väldigt noggrann med att... Så för mig har det varit så, om jag inte är i sorgen, för sorgen... Alltså i sorgen så är jag med Ella och om jag inte är i sorgen så får jag inte vara med Ella. Så det har varit så förknippat att jag måste vara i sorg och jag måste vara ledsen och folk som möter mig på gatan måste se att jag har sorg för att jag har sorg.
Mm.
Men att då försöka hantera dessa tankar, det, alltså jag drunknar ju till slut. Jag var tvungen att stänga av mina tankemönster. Så jag har ju fått öva mig på att stänga av. Och ta en paus från sorgen. Och fått höra 100 000 gånger att bara för att man stänger av sorgen i 2 minuter. Så betyder inte det att man har glömt bort Ella. Utan det är bara 2 minuter av att få komma upp ovanför vattenytan och andas lite.
Ja, och det är också samma att man kan faktiskt vara glad och samtidigt också leva med sorg.
Ja, jag har hört det här och jag är inte där än. Jag beundrar dem som är där. Jag jobbar på det.
Mm.
Finns det någonting som du känner att du hade velat ha mer av från omgivningen efter att Ella dog?
Jag tror inte det. Alltså, vi har haft ett väldigt starkt kontaktnät runt om oss. Nästan kanske lite för starkt. Det har varit perioder där jag känner att nej, men nu får ni låta oss vara. Och jag förstår att det är med kärlek som de vill visa att de bryr sig. Men det var ett tag där jag kände att nej, men nu kväver ni oss. Så att nej, vi har fått stöttning och så. Däremot känner jag att efter att hon gick bort och begravningen var, och sen framförallt efter att Alba kom, så det blev så tydligt för oss att livet faktiskt gick vidare för alla andra. Vi stod ju kvar liksom och stampade, även fast Alba kom så var vi fast. Och man kände att ja, de runt omkring gick vidare. Så jag kan mer känna det nu, några år senare, att nu är det ganska tyst. För de, jag vet inte, vi har fått en känsla av att de, ja men nu är de på fötter, nu mår de bra, så. Så jag känner mer att nu är det tomt, har jag känt. Men, för det blir så intensivt också när man har ett sjukt barn, även om det var corona och vi familj och kompisar fick ju aldrig komma och hälsa på. För vi fick ju inte, jag och Mille fick ju inte ens vara där samtidigt hos Ella. Så vi kände ju mer att det blev så intensivt under den perioden hon var sjuk. Och sen när hon gick bort så blir det så tomt. Och inte bara av familj och så, utan man har ju haft daglig kontakt med sköterskor och läkare. Och det blir så himla tomt. Och man är så ensam. Fast man inte är ensam så känner man sig väldigt, väldigt ensam.
Och lika som du sa med tider för med kontroller och mediciner och allt sånt också. Man har ju haft ett fullspäckat schema liksom.
Mm. Ja, dygnet runt. Det var ju något var och varannan timme.
Mm.
Man slappnade ju aldrig av liksom. Nej, man var på helspänn liksom.
Det blir som att man nästan blir tvungen att hitta en ny identitet. Vem man är nu.
Ja, verkligen. Nej, men alltså, ja, jag vet inte. Ella var mina lungor. Alltså hon var allt. När hon försvann så, ja, man försvinner själv faktiskt.
Mm.
Jag kommer ihåg också när vi skulle säga hej då till henne i kistan. Och jag bara satt och tänkte att varför valde vi den här lilla kistan? För nu får ju inte jag plats här. Vad dumma vi var. Varför tog vi inte en stor kista? Och det är något jag kan tänka på ofta. Att det var dumt att vi inte gjorde det. Men ja, man blir vilsen, det blir man.
Men du berättade ju lite för oss om hur Ella var. Att hon var envis redan som nyfödd.
Mm.
Och men väldigt lekfull och full med energi och så. Kan du liksom se mycket av henne i lilla syster också? Är de lika varandra?
Ja, men det är de. De är väldigt lika varandra. Både till sätt. Utseendemässigt ibland, men ja, men det är mycket grejer så där som man ibland liksom hajar till, som Alba säger eller gör, som man känner att men gud, är Ella här nu, att det blir liksom, har Ella gått igenom Alba nu, alltså ja, nej, men det är de.
Mm.
Och det var också svårt att vara gravid med lilla syster, för på något sätt tänker man att Eller jag tänkte så att det är ju Ella 2.0 som kommer komma ut. En frisk Ella. Mm. För man ser ju inte det man har i magen så. Så det tog också tid för mig att landa i att nej, men det kommer komma en ny person. Men de är lika och idag känner jag att det är fint. Alba är sin egna, det vet vi. Men det är fint att se att de påminner, eller att Alba påminner om Ella. Det gör det lite lättare på något sätt.
Mm. Har hon fått ärva mycket saker av stora syster?
Ja, det har hon. Men det har också varit en process och något jobbigt i det. För kläder och så har vi ju försökt att tänka att oavsett vad som hade hänt Ella så hade ju Alba fått ärva kläder. Det är så det är. Men det har varit tungt att gå igenom alla de där kassarna. Där man fortfarande nästan kan känna liksom doften på något sätt av Ella. Och så ska Alba springa runt i det här. Det har varit jobbigt. Men jag har också velat liksom köpa ganska mycket nytt och nya leksaker och så. För att ibland har det känts som att vi bara har bytt barn. Ellas rum står ju kvar. Med allt i. Och det var viktigt för mig också att det skulle vara kvar. Och att Alba skulle få ett eget rum. Så att man kände att separera också tydligt att det är två rum. Men det är svårt. Den här känslan när man känner att man bara byter barn.
Mm.
Jättesvårt.
Har ni märkt om Ella har varit och hälsat på eller något sånt i sitt rum?
Ja.
Så. Vill du dela jo. Med dig av något sånt?
Men jag vet att jag satt några veckor efter att hon gick bort. Så visserligen så satt jag vid tvn i vardagsrummet utanför hennes rum. Men jag satt och pratade lite med henne. Och helt plötsligt så känner jag hur hela mitt vänstra ben blir alldeles iskallt. Som när man får, alltså när man fryser, du vet, när man får knottor. Knottror på benet. Det är bara vänster ben. Bara vänster ben. Och det är så konstigt att jag aldrig får det på höger. Så att ibland när jag kan ta på saker, hennes kläder hon hade på bårhuset ligger ju kvar i en hög i hennes rum. Och där kan jag lägga handen ibland och känna. Ja, jag känner bara kyla i de kläderna. De är så kalla. Men när jag har lagt handen på det, då är det liksom som att hela mitt vänstra ben bara låser sig. Och det blir alldeles, alldeles kallt. Så när det händer, då känner jag att då hon är med. Jag har fått mycket tecken och tro på det. Och det kanske också har varit min räddning i allt. Men hon är med.
Mm. Är det någonting annat speciellt som du känner att du skulle vilja dela med dig av?
Nej, jag är tacksam att jag fick vara med och prata lite. Och jag känner att det här kanske också är mitt sätt att få bearbeta. Att få ventilera lite. Men jag tror inte det. Får man ställa en fråga till er?
Absolut.
Jag har ju lyssnat på era berättelser och sådär. Men det här med om man ska kremera eller kistbegravas. Hur gjorde ni där och var det, har ni ångrat det beslutet någon gång?
Det var väl egentligen typ det första alltså, samtalsämne vi hade när vi träffade varandra på barnhospiset för allra första gången typ. För då gick vi med vissheten om att våra barn inte skulle överleva och vi visste att vi skulle behöva ta sådana beslut. Ja, så vi satt ju där i matsalen och ja, men det var i princip vår första konversation om man, vad vi skulle välja. Och jag vet att för mig hade det satt så mycket tankar kring att jag tänkte på maskar och larver och allt som finns under jorden. Så jag, ja, för mig kändes det bättre, hur man nu kan känna så, men att kremera.
Mm. Och jag hade väl tänkt tvärtom där. Mm. För att jag ville verkligen inte att Sally skulle brinna. Men sen så när vi satt och pratade där så kände jag att nej, jag vill inte heller att hon ska ätas av maskar. Mm. Så vi valde också kremera. Faktiskt. Och jag har aldrig ångrat det beslutet. Däremot ett beslut som jag ångrat är att vi har tagit, alltså valt att ha en gravplats. För att jag har dåligt samvete jätteofta över att jag inte är där tillräckligt och att det kanske inte sköts på det sättet som jag hade önskat, med att det liksom ser fint och städat och omvårdat ut på det sättet jag hade önskat att det gjorde.
Mm.
Så ja, jag ångrar att vi valde det. Ja, en gravplats. Men inte sättet som hon begravdes på. Det har jag inte ångrat.
Nej.
Mm. Nej, jag har inte heller ångrat. Men jag kommer ihåg att de frågade om vi ville veta vilken tid han kremerades. Och det kommer jag ihåg att jag bara höll typ på att kräkas när de frågade. För det kändes typ för groteskt. Typ.
Oh.
Det blev liksom för mycket på riktigt. Vad som faktiskt hände liksom. Jag har nog stängt av lite i vad att han faktiskt, ja, vad kremerad faktiskt innebär på något vis.
Mm.
Ja, men fast man vet det så vet man inte liksom.
Nej, man vill ju inte ens behöva ha de tankarna. Det är ju så fruktansvärt.
Men kan du tänka mycket på det? Alltså kan du ångra hur ni valde?
Ja, kanske inte att jag ångrar. Eller vad är bättre, sämre eller vad ska man säga? Det är ju hemskt båda. Men jag vet att när jag har varit riktigt, riktigt ledsen och det har varit riktigt, riktigt mörkt i tankarna, då vet jag att jag har känt att jag har tänkt att, men jag kanske kan åka och gräva upp henne och sätta ihop henne igen.
Mm.
Och verkligen så här allvarligt funderat på om det är möjligt.
Mm.
Och varför har vi eldat upp henne?
Mm.
Jag kan nog mer ifrågasätta det. Och sen då så börjar man tänka, ja men hade det varit bättre, eller ja, vad man nu ska säga. Jag hade heller inte velat se de där larverna och maskarna och mördarsniglarna.
Mm.
Nej, det är verkligen så här pest eller kolera man väljer mellan.
Ja. Ja, men det är så sjukt att man ens ska behöva göra det valet.
Mm.
Men praktiskt tänkte jag nog också lite att man får plats med fler urnor än kister. Och då skulle det också liksom vara större chans att han liksom hade flera med sig. Alltså jag vet att jag kommer vilja ligga med han liksom, men då finns det plats för ännu fler om det skulle vara så.
Och det är också sjukt att man har frågat det. För vi har ju fått veta liksom att det finns 9 fickor så, 3, alltså 1, 2, 3, 1, 2, 3 i rad så, och det finns 9 platser där hos Ella, och vi har lagt henne i nummer 2 högst upp i mitten, för då vet vi att då kan jag ligga på 3:an, för att oftast så, eller nästan alltid så låg hon på min högra sida och Mille har paxat nummer 1, och det är också så sjukt att man vet att man kommer vara där. Då kände jag att ja, men då jag vill ligga bredvid henne. Men när de då berättar att det är ju som alltså det är ju de här hålen och fickorna.
Mm.
Och det är ju en vägg emellan. Och då vet jag att jag bröt ihop. Men då ligger jag ju inte bredvid henne. Kan jag inte få ligga i samma hål? Men det var nog så där, nej, det får man inte göra. Det får man inte göra. Men det kommer jag ihåg att jag tyckte var bedrövligt.
Mm.
Men ja, nej, det, vi fick ju rådet att ta en gravplats också när det är ett barn. För att man ska ha någonstans att gå. Även om det är jobbigt eller att man har dåligt samvete eller sådär, så är det en plats att gå till. Men ja, jag har också svårt. Jag är svårare att gå nu än i början. I början gick jag 5-6 gånger i veckan.
Mm.
Varje dag, nästan. Och nu blir det lite mer sällan. Men det är det, man har ju dåligt samvete när man inte är där. Och sen när man väl kommer dit så blir man ju bara tom liksom.
Mm. Men har du någon plats där du känner att hon är extra nära på något vis?
Jag gör ju det i sängen där hon försvann. I våran säng. Där är hon. Och jag säger ju godnatt till henne varje kväll. Pratar lite med henne. Så där känner jag att där är hon.
Mm. Ja. Det har varit jättefint att få prata med dig, Linda.
Tack.
Och det känns ärofyllt att vi får förtroendet att... Men att sprida Ellas historia.
Ja, men fint. Tack för att jag fick vara med.
Tack så jättemycket.
Tack själva.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.